Hej och välkomna till Healingpodden. En podcast om att läka sitt mentala, emotionella och spirituella jag. Med mig, Molly Mossebäck. Välkomna till andra avsnittet av Healingpodden. Det är så otroligt kul att ni är tillbaka och att det är så många av er som har lyssnat på första avsnittet. Det här avsnittet är med en person som heter Anna som jobbar som holistisk hälsocoach och yogalärare. Och i det här avsnittet så pratar vi väldigt mycket om just relationen till mat och relationen till sig själv och hur de två verkligen hör ihop. Och vi kommer också att prata om ätstörningar, så om det är någon som är känner sig väldigt triggad av det så kanske man inte ska lyssna vidare härifrån. Jag hoppas att ni kommer tycka om det här avsnittet lika mycket som jag tyckte att det var roligt att spela in. Vi kör! Ja.
Ja.
Då kör vi igång. Hej och välkommen Anna.
Tack.
Till Healingpodden.
Tack.
Ja, hur mår du idag?
Jag mår bara bra. Tack.
Vi har ju haft lite teknikstrul. när vi har suttit här hemma hos mig och spelat in podcasten. våran lilla manik som ska spela in den var laddad och sen var den inte laddad
helt. Precis.
Så att, vi har suttit här och letat sladd och så vidare.
Ja.
Men nu sitter vi här.
Ja, men precis, det löste sig liksom.
Det är ju så med livet oftast.
Ja, så att säga, värsta fall får vi spela om det liksom. Det blir inte värre än så.
Nej, men verkligen. Nej, men det är jätteroligt att ha dig här. Vi har ju precis ja, men lärt känna varandra kan man säga.
Ja, men precis.
Väldigt light i alla fall.
Mm.
Och jag har ju fått höra din historia ganska kort också innan. Men blev väldigt inspirerad av dig och det du gör. Och det du gör för andra människor. Vilket är, ja, men det är häftigt och inspirerande och behövs verkligen. Så jag tänker, nu är ju säkert folk nyfikna på dig och vad du gör.
Ja.
Så jag tänker lite sådär, kanske kan börja med vad är din historia liksom? Var kommer du ifrån?
Mm, absolut. Och lite för att börja med, jag jobbar ju som holistisk hälsocoach. Och egentligen mycket fokus runt om tarmhälsa, men också mycket runt alltså matfrihet eller liksom bygga upp sin relation med maten.
Mm.
Och det kommer mycket från min, liksom min egen healingresa. Mm. Liksom. Det började egentligen säkert tidig tonår, någonting sånt där. Och började liksom utveckla en väldigt dålig relation med mat.
Mm.
Och det gick liksom från en period när jag liksom knappt åt någonting alls, så det var liksom extremt så. Jag kom till och med ihåg att jag liksom hade som ett mål och liksom så här, skulle inte väga mer än 45 kilo. Och var väldigt liksom, jag kommer inte riktigt ihåg liksom hur det började, men det var väldigt liksom så där som ett kontrollbehov och väldigt liksom fixerad på att det liksom så här, men jag ska inte gå liksom under den vikten. Och sen liksom hade jag det en period och sedan så gick det mer. Vilket jag tror är ganska vanligt att det kan skifta liksom. Och sedan gick det kanske om man började äta liksom hyfsat normalt. Men så började det bli liksom alltså överträna och liksom träna bort allting.
Mm.
Och jag hade en konversation med min syster här när vi bara pratade om det och lite liksom i bakgrunden. Så jag bara, men jag kommer ihåg liksom att även om du liksom hade ätit någonting, då skulle du ut och gå typ 4 timmar.
Mm.
Bara för att liksom
kompensera typ.
Ja, exakt. Precis. Så det liksom gick väldigt mycket. Och så hade jag en period när det liksom ändå var okej. Okay, och sedan kom det tillbaka igen. Och så, sånt där. Men det sitter så himla hårt också. Så ibland kan man ju ha perioder när det liksom går tillbaka till normalt.
Mm.
Och så faller man tillbaka av någon anledning på det liksom. Så det höll på liksom i flera år. Och var väldigt liksom väldigt tuff period. För det tar verkligen... Om någon lyssnar nu som har haft det så vet man att det tar liksom över väldigt mycket. Det är liksom, det är fokusen. Jag liksom gjorde knappt någonting, man skulle iväg till vänner för att det är liksom maten. Hela det där liksom, allting kretsar liksom kring det. Och därifrån så utvecklade jag också mycket magproblem såklart. Alltså äter man ingenting eller äter fel, så kommer mycket magproblem därifrån. Också mycket, fick liksom, hade mycket ångest och mycket stress och sånt där relaterat till det också. Och det sätter sig också i magen. Liksom. Det visste jag inte då, men det är så kopplat så det blir liksom en ond cirkel av allting. Och jag vet inte riktigt, men säkert vid något tillfälle så liksom säkert min själ eller liksom högre själ som bara, nej men alltså nu måste vi liksom lägga ner detta liksom. Så då kom yoga in i mitt liv på något vänster liksom. Och jag kände mig väldigt dragen till det och testade lite olika typer av yoga, men så hittade jag en variant av Ashtanga yoga som jag verkligen föll för där man praktiserar liksom själv, man har ingen lärare som står och undervisar. Jag tror att under den tiden så var det liksom det som jag behövde liksom vara i mitt eget space.
Fokusera på kropp liksom också.
Exakt. Så det, just under den tiden i vart fall, så var det så att jag behövde liksom ha någonting där jag bara liksom fokuserade på mig. Så då började jag liksom väldigt seriöst hålla på med den typen av yoga. Jag tror det var där som jag liksom, det var ingen overnight grej, men liksom började hitta tillbaka till mig själv och började liksom hitta ett space där det liksom kändes liksom som att jag började connecta med mig själv igen, vilket yogan är. Det visste jag liksom inte då, men yogan är ju mycket runt det union med kropp och mind och sånt där. Så jag tror att det startade liksom min resa också mot att liksom läka relationen med mat, men också
just det,
med tarmen. För jag tror att det alltså, just med mat och sånt där, det handlar ju aldrig om maten. Det är inte liksom, det är inte där det kommer ifrån, utan det är ju relationen med sig själv. Och jag tror just det där liksom, när man får problem med maten, alltså det är liksom något utlopp. Man försöker liksom hitta något sätt, om man typ har liksom tryckt ner känslor eller väldigt sådär var liksom perfektionist och det här good girl, allting ska liksom vara så himla bra hela tiden. Så jag tror det liksom var ett sätt att bara försöka bryta det där och liksom få kontroll liksom på någonting annat och bara skifta det över till det.
Åh, gud, det här är ju, jag känner när jag sitter här, jag blir lite så här, nej, men nästan lite emotionell. Jag har ju själv varit där också med haft en väldigt komplicerad relation till mat. Och ja, men idag kan man väl säga att det är en ätstörning. Jag förstod det inte då. Och att just det du säger, det här med att med kontroll och det, att man aldrig fick höra det riktigt när man var yngre. Och det är därför jag känner att det här är så viktigt också, att ta upp att mat inte är bara mat eller träning, inte bara träning, utan att det är så kopplat till hur vi mår och att man måste se de liksom varningssignalerna mycket tidigare och förstå det.
Verkligen.
Hur tänker du kring det? Kan du inte berätta lite mer kring,
absolut,
kring hur du funkade och vad var det du tryckte ner? Liksom?
Ja, men precis. Jag tror att det var mycket liksom att när jag liksom ser tillbaka på det, så var det mycket, det var inte så att jag hade liksom någon typ av press så från mina föräldrar, men det var ändå liksom det här att liksom man skulle göra någonting hela tiden, vara produktiv, och det liksom, jag tror att det belönades liksom, och det är ju samma sak i skolan egentligen. Du belönas när du får liksom bra betyg, allting sånt där, det sätter sig otroligt hårt, och när man är duktig och liksom gör någonting, och det är det här duktiga flickan liksom grejen som då byggs upp.
Mm.
Och man liksom inte får uttrycka liksom hur man känner och sina behov och sånt där, så blir det liksom, då blir det på något sätt, då hittar man liksom andra vägar till att försöka med det liksom.
Mm.
Och för mig var den liksom också det här med maten och ätstörningen, det blir nästan som en drog. Mm. Alltså det blir liksom så här, gå och lägga sig typ hungrig, det var liksom så här,
mm.
ah, men nu har jag lyckats liksom. Mm. För det var ju det värsta, om man kände så här, men gud, nu är jag mätt, då liksom, då är någonting fel.
Oh.
Så att det blir liksom,
man programmerar som hjärnan helt fel. Liksom.
Exakt, mm. exakt. Och det liksom, för har du, känner du liksom att du är dig själv och du har frihet i dig själv och du liksom uttrycker dina behov? Det finns liksom inget behov då för att liksom ha någon dålig relation med mm. mat och sånt där. Jag menar, då liksom, känner du dig trygg i dig själv, då känner du dig också trygg
mm.
med maten, och det blir mer en fokus då på att mat är någonting som ger dig näring och ska ta hand om dig.
Mm.
Men har du liksom det. Inte det, så blir det en dålig relation med väldigt mycket annat liksom.
Mm. Ja, det där är en väldigt spännande tanke, just det här att mat är näring.
Mm. Mm.
Och det var ju, tror jag, själva liksom, men grunden i min läkning i, just från min ätstörning liksom. Och när jag pratar om, kanske bara ska säga det liksom, vad jag upplevde i det, så att folk förstår, men det var ju, jag räknade ju mycket kalorier,
ja.
Mm. Och tränade väldigt mycket och var helt manisk och visste liksom vad ett digestive kex innehöll på, ja, liksom, allt liksom.
Mm.
Och det var ju, förstod ju inte då att det var en ätstörning. Mm, men liksom, räknade galet så. Vilket egentligen då jag trodde var fokus på näring.
Mm.
Men bara var då ett sätt att kontrollera vikt och hur jag skulle se ut då. Liksom, sådär, kontrollbehov då.
Mm.
Men just det, mat är näring. Mm. Mat är ju till för att hjälpa dig. Liksom.
Exakt.
Och hjälpa kroppen. Och ja, men hjälpa kroppen.
Ja, men precis. Det är ju, ja, precis, det är ju det liksom som det är där för. Och kan man liksom börja lita på att liksom äter man liksom bra liksom 80% av tiden, så är det liksom fine. Och det finns ju också olika liksom nivåer på det här med, alltså, vad är en ohälsosam relation till mat liksom. Men det kan vara en ätstörning, men
det kan också, ser du på det, tänkte jag säga, vad kan man, ja.
Precis, för det kan också vara så där, bara, har jag liksom en, vad är min relation med mat liksom. Jag tror kanske det kan vara svårt att liksom typ 100%. Jag kan också fortfarande få spöken i huvudet. Såklart. Med grejer liksom. Men nu vet jag hur jag liksom handskas med det och hur man liksom, liksom navigerar runt om det kommer upp någonting liksom. För det är ju det, har man haft liksom en ätstörning, så sitter det liksom väldigt, väldigt hårt liksom.
Men hur ser du, vilka sätt tror du, eller har du identifierat som är liksom ohälsosamma sätt att se på mat och träning kanske, eller mat framförallt då?
Ja, men precis. Jag brukar liksom säga liksom, just det här med typ en ätstörning, om det är såklart om man har bulimi, anorexi, som är ganska liksom typ, ja, men självklara grejer så.
Mm.
Men det kan också vara man har liksom sätter väldigt strikta regler för sig själv. Alltså just det här liksom att, ja, men säga, men jag måste äta 6 gånger om dagen, eller jag kan aldrig äta efter klockan 9. Och det blir liksom att du verkligen aldrig får göra det, och det blir ett sätt att liksom, alltså en väldigt strikt disciplin, att man aldrig får gå utanför den boxen. Så liksom att man, ja, man gör liksom grejer utifrån rädsla.
Mm.
Liksom. För det är skillnad på att göra det liksom, ja, men jag gör det från liksom egot, med rädsla.
Mm.
Eller liksom, jag är också sådär, jag äter helst inte sent på kvällen, men det gör jag för att jag mår bäst när jag inte gör det.
Mm.
liksom för min mage, liksom för sömn, allting är bättre. Men det är inte så att jag, om det blir någon kväll och man är ute med tjejkompisar och man äter sent, liksom att man tackar nej bara för att man inte kan äta efter en viss tid. Så jag tror sådana grejer kan man liksom också kolla in lite själv. Liksom, har jag någon sån här matpolis som jag liksom har, som har sett det liksom väldigt, ja, men mycket regler och kanske grejer som man har snappat upp ifrån sociala medier, eller man kanske har en vän som gör på ett visst sätt, så tänker man, ja, men då, men jag kanske måste också göra det på det sättet liksom. När man gör grejer som, när man liksom tappar det här med att lyssna till sin egen kropp, då börjar det liksom bli ohälsosamt.
Att inte vara, precis, att inte vara i sin egen kropp och som du säger, jag tror det är verkligen sätta liksom ut spiken, att ja, men att man men att man äter, eller man lever utifrån rädsla kopplat till mat.
Exakt.
Och att man är rädd, precis, för rädd för någonting.
Ja, men exakt.
Och det manifesteras istället för att ta hand om någonting. Det är ju verkligen.
Ja, men precis. Exakt.
Jag tänker, när du var yngre, hade du, kände du då att det var, förstod du då att det var kopplat till liksom självkänsla, självkärlek, eller när kom det och hur kom det liksom? För det är en väldigt spännande liksom. Vad var processen i det
liksom? Ja, men precis, det förstod jag inte alls. Och jag kommer liksom inte riktigt ihåg heller vad det var som, det var bara någonting jag bestämde mig för. Kommer ihåg. Alltså det kom ju från någonstans, men det var väldigt så liksom så här. Nej, men nu ska jag köra på detta, som att det var ett sätt att liksom kontrollera och testa liksom, kan jag typ göra detta liksom. Men jag mådde ju väldigt dåligt liksom under den tiden, så att om man kollar tillbaka på det, så är det liksom, ja, men då kan man se att det är kopplat, men det är svårt att förstå det när man liksom är, när man är i det.
Kan du inte, det här med dåligt, bara så att vi gör det lite tydligare, för jag tycker det är så stort begrepp så här. Vad var dåligt för dig, om vi bara går in i det lite? Mer specifikt.
Ja, men jag kände mig nog, ja, men väldigt liksom, ja, men lite borttappad typ. Alltså så där, ja, men liksom ensam, och på något sätt som att jag liksom inte, ja, men inte 100% glad liksom. Och det tror jag kanske var för att det liksom typ skulle vara så himla duktig i allting. Liksom.
Prestation.
Precis. Väldigt, väldigt mycket prestation, alltså prestationsångest. Och det var också så här liksom under, sen under skoltid, alltså liksom aldrig skolkade. Alltså det var verkligen så här, jag skulle aldrig kunna göra det. Det var liksom så här, jag tror jag gjorde det en gång. Mådde jättedåligt efter det liksom. Kände sig, åh herregud, det kan man inte göra liksom. Så väldigt hårt, och med betyg och vad jag skulle läsa för någonting, och utan egentligen att tänka efter liksom. Det var väldigt mycket sådär med gymnasiet, och sen, ja, men då skulle jag in antingen typ, ja, men juridik. Det var liksom, det var någonting som var bra.
Just det.
Och läsa liksom. Ja. Men jag hoppade av efter ett år, för att det var ju inte min, det var ju inte det som jag tyckte var intressant liksom.
Nej, just det.
Så att jag tror att det var mycket det, jag gjorde liksom mycket grejer som jag tänkte så här, men det borde man göra. Vad är det man ska göra för att vara trygg i livet? Just liksom. Det.
Vad tror du det kommer ifrån då? För du nämnde att så här, du kanske inte har fått det jättemycket från dina föräldrar och så där. Vad tror du har format det? Den liksom pressen och prestationsångesten, och liksom passa in en mall, för det är väl lite så jag tolkar det.
Ja, men exakt. Jättebra fråga, för ingen av mina föräldrar är liksom, min pappa var liksom entreprenör och hade eget, och min mamma jobbade på liksom olika jobb, så att det var inte så att det kom därifrån och att de liksom sa så här, ja, men antingen blir du liksom ja, men jurist eller någonting annat liksom. Så jag vet inte om det var någonting som bara liksom kom inifrån, eller som jag plockade upp ifrån, ja, men liksom med skolan eller från media någonstans liksom. För det är ju vissa grejer plockar man upp från föräldrarna, men mycket annat är ju liksom runt omkring också. Och fick väl någon idé, det kan ha varit att någon har sagt någonting någon gång liksom, att ja, men det är viktigt att liksom ha allting utplanerat. Och jag tror mycket kommer från skolan också. Tyvärr. Ja. Liksom att man,
ja, det finns mycket man kan säga om.
Ja, men det är liksom exakt att det är vissa liksom grejer som är bra att göra och som är säkert, och det är liksom, ja, men de här vägarna, och det är ingenting fel med att vara jurist eller någonting annat. Jag menar, det finns folk som älskar att vara i det yrket liksom. Men jag tror att det finns liksom vissa idéer om att om det är de här grejerna som är bra att göra. Och läser du någonting som är lite flummigt, det är osäkert. Liksom.
Jäkla ordet alltså. Ja. Allt som har med känslor att göra, det är flummigt.
Exakt.
Man bara, nej.
Ja, men mycket det här kreativa och med såna grejer. Liksom. Ja,
de konstiga i estet. Eller du vet, och så här, vad är det? Ja, nej, men det är verkligen ett sidospår som man också skulle kunna prata om i 100 år.
Verkligen.
Men jag tänker mycket också det här, eller jag har funderat mycket på det här med föräldrar och vad man får saker ifrån. Och jag tänker också att även om för mina föräldrar var inte heller så att de satte någon press på mig att jag skulle bli... Jag är ju väldigt kreativa föräldrar och liksom satte aldrig någon press på att jag skulle vara på ett visst sätt. Eller liksom så här, sa aldrig till mig att du behöver se ut på ett visst sätt. Och min mamma, hon var ju så här, minst när jag skulle sätta på mig mascara för första gången när jag var alldeles för ung, och så liksom hade jag låst in mig på toan och så stod jag och målade mascara, och så kom hon in och så liksom bankade hon på dörren och bara, sminkar du dig nu? Så här, och så kom hon in och så bara, Molly, du behöver inte smink, så här, det här är inte okej. Okay, typ. Så hon har alltid varit liksom väldigt så. Men det som jag har identifierat är att det är ju hur de har varit mot sig själva.
Just det.
Och det är ju det man plockar upp som barn, tänker jag. Att man, för hon har ju alltid lagt mycket fokus på att men ändå fixa sig själv och sminka sig och liksom bantat mycket när vi var små, för att de lärde sig det av deras generation eller liksom generationen över dem. Och alltid liksom, jag har ju aldrig hört min mamma säga jag tycker om min kropp eller jag tycker om mig själv eller jag är bra som jag är eller jag behöver inte smink. Hon sa ju alltid det till mig. Men jag såg ju henne modellera någonting helt annat. Och jag tänkte att det kan ju vara också grunden till någonting.
Absolut.
Är det någonting du har reflekterat över?
Ja, men det kan nog stämma. Jag tror aldrig jag liksom har hört mina föräldrar heller liksom prata om det.
Mm.
Om sig själva. Jag tror också just det här om man pratar self-care. Vad man nu kallar det på svenska. Men liksom att det tror jag är en annan grej. Om man inte ser att ens föräldrar gör det och tar tid för sig själv. Men mina föräldrar var väldigt mycket, gjorde väldigt mycket grejer för mig och min syster. Men får man liksom inte se att de gör det för sig själva eller att ta hand om sig själva. Det, precis som du säger, det är det man väldigt ofta plockar upp på. Liksom, så absolut. Och sen, jag kommer väldigt väl ihåg att när vi liksom var yngre, vi fick aldrig sova ut.
Ah, okay.
Det tror jag liksom.
Det har jag hört förut.
Ja. Ja, men det, och där tror jag det här liksom med att vara typ produktiv och alltid göra någonting. Och det var lite så här, var man någon som sov, liksom hade kompisar som sov till 11, ja, men då var man lat. Så där tror jag att liksom just, och de gjorde inte det för att liksom vara dumma på något
så
sätt.
Såklart inte.
Utan mer för att liksom, det är nog bra om du kommer in i en rutin, men också under en viss ålder så behöver man, då har man ett annat
sovschema.
Och jag tror att där byggdes nog den här idén upp om att liksom, ja, men om man sover ut, det är att vara lat, eller man bara typ ligger i soffan och inte gör någonting.
Just det.
Så det tror jag liksom satte ganska hårda spår för det här liksom att go, go, go och liksom göra grejer hela tiden. Och gör man ingenting då räknas inte det liksom.
Just det. Ja, jag förstår verkligen vad du menar. Jag förstår verkligen vad du menar. Jag tänker också, det där är ju så farligt, för att man tänker ju också, jag menar, nu vet ju inte jag vem din pappa är, men jag tänker att vissa människor mår ju väldigt bra av de rutinerna och alla är olika. Exakt. Och han kanske mådde väldigt bra i sitt entreprenörskap och i det han gjorde och var gjord för det, skapad för det. Men det betyder ju inte att kanske du var det.
Exakt.
På det sättet åtminstone.
Precis.
Och att det är också så, han mår bra i det, men får man inte heller höra eller se att så här, det jag gör, det är inte rätt för alla. Och att hitta ditt sätt och att så här, ja, men det hälsosamma i att vissa människor mår jättebra av struktur.
Exakt.
Och jättebra av vissa saker, och samma också i relation till mat, att vissa människor mår väl kanske lite bättre av att äta på ett visst sätt och andra människor mår bra på att äta på ett annat sätt.
Liksom. Absolut.
För det, nu kommer jag tänka på också så här att när jag var i min värsta period så köpte jag, då sparade jag ihop så här secretly pengar för att köpa ett så här kostschema. Och det var också ett sånt kostschema som var gjort för alla.
Just det.
Vilket är helt sjukt, för att så här, vi är så många människor och alla är så olika. Och det var bara paketerat så här, det här funkar för alla, du kan gå ner i vikt och du vet så där. Köpte, det var typ så här, ris och kyckling och broccoli, ja. Typ gröt, om du hade tur, typ. Och det är så sjukt just det här att det är inte one fits all liksom, utan precis. Det är, man är så olika.
Verkligen, och just det här med kostschema. Jag är ju lite anti det här med kostschema. Jag får ju mycket frågor, liksom, har du kostschema? Har du meal plan? Och när jag bara, nej, alltså jag har inte det. Och det är inte det att jag liksom inte har lust att typ göra någonting för dig. Men jag tror verkligen inte på det.
Nej.
Absolut att få hjälp med recept. Men jag tror liksom en kostplan och ett schema. Det är verkligen ett sätt att inte lyssna på kroppen. För då har du liksom ditt schema och sådär. Ja, nu måste jag äta frukost typ ungefär den tiden och äta det här och sen det här och sen det här.
Mm.
Och det är helt omöjligt att lyssna och känna in. Och speciellt om det är någon viss liksom portionsstorlek du också ska äta. Jag menar, den är också helt sjuk.
Ja.
Det liksom, jag menar, Pelle liksom äter inte samma som Karin. Nej, men alltså det är liksom,
nej, visst.
Det är också en sån här annan grej, och det tror jag också folk kan bli väldigt låsta på om man typ läser någonstans och ser det serving size eller som det står och liksom, ja, men då det är liksom, vad är det liksom? Det är väldigt mycket olika grejer som spelar in på det liksom.
Ja, men verkligen. Det jag är lite nyfiken på och som jag själv har reflekterat mycket kring just i min liksom, vad ska man säga, recovery eller läkning från en, också en ätstörning då, liksom. Det här att för mig var det väldigt svårt att förstå det här lyssna på din kropp. Och det var väldigt luddigt för mig i början. Och vad innebär det? För att jag var ju helt felprogrammerad. Min kropp var ju, när jag ställde mig framför spegeln såg jag någon som var tjock liksom, fast jag vägde ingenting för mina 180 centimeter liksom.
Precis.
Jag var en pinne typ. Men jag hade ju programmerat min hjärna, och jag hade programmerat min hjärna att hunger är bra och liksom så här.
Exakt.
Jag litade ju inte på mig själv.
Nej.
Hur tror du att man, vad är det jag vill fråga? Nej, men förstår du min fråga? Jag vill, kan man förtydliga på något sätt vad liksom lita på sin kropp innebär? Och lyssna på den?
Absolut. Och det är ju såna grejer som tar tid också. Speciellt om man har haft liksom problem innan, så är det inte så att en dag liksom bara, japp, men nu lyssnar jag liksom på.
Så att kontakten blir inte liksom så här.
Exakt. Så att liksom en del av det är ju det här liksom att göra mycket jobb liksom på sig själv, vad det än är för någonting. Om det, för mig var det ju väldigt mycket yoga, meditation, men det kan också vara andra grejer. Men just det här liksom att, ja, man hittar tillbaka till sig själv. Jag vet liksom, ja, men för mig också saker som astrologi och human design har liksom också hjälpt med det, för man får lite liksom licensing och så här. Ja, men det, men jag känner igen mig väldigt mycket i det. Vad skönt liksom att det. Så att jag tror att det är liksom mycket kommer ner till att det här liksom göra mycket jobb på sig själv och liksom hitta den här liksom, ja, men friheten och bekvämligheten i sig själv liksom. Och speciellt också när liksom när det kommer till mat och när man är i en sån där period när man jobbar liksom på att släppa såna här känslor man har kring mat. Många gånger så är det också bara att lära sig att låta det liksom bara få komma igenom en. För det är ofta, då får man någonting, om man känner någonting liksom inför mat eller någonting sånt där, ofta försvinner den känslan liksom efter en minut eller någonting, eller om man får någon ångestkänsla. Så det är också det att bara låta det liksom också bara gå igenom och liksom släppas igenom.
Även om det hur menas liksom. Jag har ju gjort mycket av det här arbetet, men jag tänker om man lyssnar och är väldigt ny liksom, att gå igenom, är det att ta till sig känslan, för att förtydliga då, att så här, ta till sig om man känner ångest, att så här, okej, det är bara ångest.
Mm.
Det är bara min programmering, vi låter det gå igenom. Är det så du...
Exakt. Ja. Liksom att bara typ sätta sig ner och inte försöka, liksom, inte försöka analysera det. Mm. Inte försöka liksom gå upp i det, eller inte försöka putta bort det heller. Jag tror att det är det också, just där liksom, att inte knuffa undan. Om man känner så här, bara, gud, nu känner jag ångest. Shit, jag måste få bort det liksom.
Mm.
Men bara låta det liksom... var där. Och det, precis, det låter väldigt luddigt. Liksom. Det kan kännas bara, gud, hur gör jag det? Liksom. Mm. Men börjar man sätta sig ner och liksom bara låta det, och också fokusera liksom på andningen medan man gör det, och det kan vara liksom djupandning, så kommer man liksom över tid också lära sig hur det känns att...
Ja. De rätta signalerna.
Liksom. Exakt. Mm. Och lita på att det släpper. Efter ett tag också.
Mm.
Det är ju samma om man får en craving för någonting. Mm. Ofta låter man det liksom bara gå en liten stund.
Mm.
Så försvinner det. Men vi är väldigt snabba på att agera på saker. Och vi vill inte känna liksom dåliga känslor heller. Man vill liksom må bra hela tiden. Och dopamin och allting sånt där.
Visst,
liksom.
Visst. Jag tänker också det här med just hälsa och liksom väl... mående, för det mixade jag ihop väldigt mycket, och det var också en väldigt stor prestation i att hälsosam mat är ju någonting och mat som får dig att må bra är ju någonting annat, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Och att det också kan se väldigt olika ut, att en när man pratar, eller jag tror det är väldigt viktigt att förtydliga det, att när man pratar om mat, att alltså hälsosam mat och mat som ger dig näring och sådär, att det inte behöver se ut på ett visst sätt kanske.
Absolut.
Och för mig har det ju varit mycket, för jag är väl lite oregelbunden i saker generellt, och för mig har det varit med mat och med så, att jag tillåter det som kommer, och att jag är sugen på det jag är sugen, och inte att det kanske är en sjuk craving, men att det ändå är, gud vad jag vill ha, jag vill bara äta banan till middag idag, typ. Eller jag vill bara äta det här, och då gör jag det, utan att tänka på att så här, vad borde jag äta eller sådär. Men att också så här, ibland så äter jag en chipspåse till middag, och det är också okej, för att jag hedrar min kropp i att vara liksom. Men hur tänker du kring, förvirrade du bort dig där i början när du började med det, kring hälsa och det liksom?
Ja.
Eller vad bra mat är, kanske man ska säga.
Ja, bra fråga. Och men det är bra att du tar upp det också, för det kan också bli liksom en ohälsosam relation till mat, och man blir liksom väldigt nästan besatt av att äta hälsosam mat, vad det nu än är för någonting. Jag tror, säger man hälsosam mat, så tänker nog de flesta på grönsaker och frukt, ja, men sådana grejer liksom, det är så här, det är hälsosam mat liksom. Och absolut, men jag är liksom, äter bara veganskt, men det är inte så att jag säger att du måste äta veganskt för att det typ ska vara hälsosam. Det är någonting som fungerar för mig. Och sedan om man kollar på plantbaserat, så är det liksom, det är ju väldigt bra för tarmhälsa. Det finns ju väldigt, väldigt mycket fördelar med det liksom. Vi har ju många liksom klienter som kanske kommer innan till mig och var lite nervös. Jag behöver bli vegan nu om jag liksom jobbar med dig.
Det är ju en prestation då.
Exakt. Precis. Och det är liksom absolut inte liksom, vill du ha kvar. Men det är också så här, äter du inga grönsaker, ingen frukt, liksom inga nötter, ingenting sånt, absolut, så kommer jag komma in och liksom förklara så här varför det är bra. Men jag tror man kan hitta mycket frihet runt det också. Känner man att man är någon som behöver äta kött liksom en dag i veckan eller två, vad det än är för någonting, så gör det. Jag tror att det är liksom lite också på att kroppen kan hantera grejer, och det du känner att du behöver är liksom rätt för dig. Så där tror jag liksom att det här med vad som är bra mat också, hitta det här liksom, att äter man en chipspåse liksom någon gång. Absolut. Mm. Blir det liksom varje dag? Ja, men ja, det kanske liksom så här, liksom. Ja, men då kanske man ska liksom fundera på om det är någonting annat som spelar in där.
Vad menar du nu?
Nu är vi tillbaka på det här liksom att det är en känslogrej.
Ja.
Igen, för att de flesta vet mm. vad som är bra och vad som inte är bra.
Ja.
Men det är också att känna att det är okej, eller om du är på semester och typ vill liksom köpa en glass utan att liksom känna att det på något sätt förstör någonting. Mm. Eller liksom, det gör verkligen ingen skillnad.
Nej,
liksom, kroppen kan hantera det. Liksom.
Nej, men det är det kompensationstänket.
Exakt.
Och det kan göra mig så förbannad.
Ja, men det är precis.
Att jag... Nej, men det är också så återigen... Ta upp mina föräldrar här. Jag älskar det.
Och ska inte lyssna sen.
Men, nej, men det här att man... kompensationstänket ligger nog väldigt mycket, och nu är det väldigt generaliserande, men ligger väldigt mycket i generationen över.
Mm.
Det här att jag har alltid fått höra från människor runt omkring mig att nu förtjänar jag en glass.
Just det.
Och den är väldigt intressant att gå in i, att så här, nu... Ja, men nu har jag ändå gjort det här. Nu förtjänar jag en glass. Eller nu förtjänar jag godis. Eller nu förtjänar jag den här måltiden. Istället för att lägga det i liksom, ja, men känsla och njutning och sådär. Det blir återigen det här mot prestation. Nu har jag ändå tränat, så nu får jag äta en glass. Eller det blir så skevt.
Absolut.
Och att så här bryta det mönstret tror jag är... Mm. Eller det är jätteviktigt liksom.
Ja, men det jag hade en väldigt bra tjejkompis med mig som... Hon körde liksom en dietgrej typ under några veckor liksom, för att hon ville liksom gå ner i vikt.
Mm.
Och hon sa det också så här, för hon gjorde det med två andra tjejkompisar. Mm. Och det var så här, ja, men vi har liksom ett pris, den som går ner mest i vikt vinner liksom att få gå på den här restaurangen och äta vad de vill och gå och äta glass och hamburgare och allting sånt där. Så att precis, det sitter väldigt hårt det här liksom att, ja, men när jag har gjort det där, då förtjänar jag att liksom äta det där. Och då blir det den här liksom ohälsosamma relationen med mat. Jag kan bara äta det när jag liksom förtjänar det, när jag har gjort någonting.
Ja. Någonting, men också bra. Att man lägger att det bra är fortfarande i det destruktiva beteendet.
Exakt.
På något sätt. Att,
exakt.
Så här, du lägger fortfarande belöningen i där du faktiskt blev sjuk från början. Vilket är helt sjukt.
Ja, liksom. Är det.
Att så här, också samma med cheat days. Många som tränar.
Exakt.
Och får det så här, wow, du är så duktig, du tränar. Så här, och så har man ju då cheat days. Och så blir det ju då igen det här att belöningen blir just där du blev sjuk.
Mm.
Och du kommer ju inte ur cirkeln då. Liksom. Det går ju inte.
Nej, exakt.
Du fastnar ju där forever.
Liksom. Ja, men precis. Och jag tror inte att det är någon som mår helt 100% bra.
Nej.
Och liksom göra det på det sättet.
Mm.
Liksom att man typ hela tiden strävar mot att det här liksom, eller längtar mot en cheat day bara för att det liksom sådär. Och det är för många liksom, det är många som frågar mig såhär, men vad gör du när du liksom blir liksom sugen på att äta någonting jättenyttigt? Eller vad gör du när du har en cheat day? Jag bara, jag har ingenting sånt. Känner jag för att äta någonting, eller liksom går iväg med någon och äter någonting? Jag tänker inte på att det liksom är någon liksom cheat day eller någonting sånt liksom.
Nej.
De flesta gångerna så väljer jag bort liksom såna grejer bara för att jag mår liksom bra av det. Men det är ingen så, det är ingen hård regel liksom. Mm. Så att det blir ju det där liksom, det kan bli lite luddigt med alla de här olika sakerna liksom.
Åh, gud, man kan verkligen prata om det hur länge som helst. Men jag tänker, jag vill gå över lite till, ja, men till det du gör nu. Och för du jobbar ju mycket med, men du är ju hälsocoach. Och du jobbar ju mycket med tarmhälsa. Ja, vi hade velat höra lite mer om det.
Absolut. Absolut. Och jag tror hur jag liksom kom in på tarmhälsa var nog för att jag hade liksom väldigt mycket problem själv. Och det kom ju liksom från det här med maten. Och också hur sjukt jobbigt det är att ha liksom tarmproblem. Och liksom, för mig var det liksom mycket med förstoppning, uppblåsthet och kunna ha väldigt ont och sådär. Och det tar upp väldigt mycket energi och liksom fokus också. Jag vet, IBS är ju liksom extremt vanligt,
ja,
gud, idag.
Det är ju bara varannan person.
Ja, men liksom. Det, och speciellt för kvinnor. Liksom.
Just det.
Men det är ju för att det kommer också från mycket stress och vi har mycket press på oss och sånt där. Så kommer det. Så att, det tror jag liksom också när jag liksom gick igenom min healingresa och mycket av de här liksom magproblemen försvann och just det här liksom att ja, men shit, vilken stor skillnad det är liksom på det. Också att det, liksom att det går att läka från det. Ibland tror jag att man kanske får en idé så här, men nu har jag IBS. Nu har jag det.
Oh, det är ens identitet liksom. Mm.
Exakt, och att man känner liksom att det inte då finns någonting att göra. Bara för att man kanske har varit hos en läkare som... Och det är inte riktigt i deras liksom, expertis. Och liksom när det kommer då till, om det kommer till stress och känslor och sånt där. Men det är viktigt att få känna liksom att okej, okay, om jag inte kan få hjälp här, vad gör jag då? Istället för att liksom få säga, men du har IBS. Ja, det är det.
Doomed for life.
Så. Det är liksom, för jag pratar väldigt mycket med kvinnor som har också IBS. Och det nästan alla säger det.
Mm.
Ja, men jag har varit hos någon, men sen liksom säger de att ja, men det går liksom inte att göra någonting. Eller det, liksom, det sitter i huvudet eller vad det än den är för någonting. Liksom. Mm. Och det är inte så att alla läkare är så. Absolut inte.
Mm. Men majoriteten skulle jag nog ändå vilja påstå.
Ja, och det är liksom när man också hör det från så många. Och det är en grej att det inte ligger i deras, liksom att de kan göra någonting. Men då liksom att kanske få...
Men det är kompletterande kanske.
Ja, men exakt. Ja. Hur kan man... Ja, det är ju säkert någonting inom med läget att man kan göra det.
Nej,
men det hade ju varit väldigt bra. Om man kunde liksom få då hjälp med, okej, men vad gör jag som nästa steg härifrån? Så man inte känner liksom att nu har jag IBS, nu måste jag ha det här för alltid. Eller göra det till någonting normalt. För det är också många som säger så här, men nu har jag vant mig med detta. Liksom.
Ja,
du ska inte behöva vänja dig vid att ha problem med magen. För det tar upp väldigt mycket energi. Och jag menar, allting som dör, speciellt energi. Liksom.
Ja, men som med allt tänker jag att man inte ska... vänja sig vid att må skit. Liksom.
Exakt.
Att det behöver inte vara ett normalt tillstånd.
Precis.
Det tycker jag appliceras på väldigt många olika områden i livet.
Absolut.
Att både med, som du säger, att ha en sund relation till mat och att må bra i kroppen och att må bra i sig själv framförallt. Det är väldigt viktigt. Och så här, det är inte det är normalläget.
Ja, men precis. Att man liksom inte går igenom. Alltså det, jag tror inte man vill sen liksom, när man är äldre och är gammal och känna så här, varför mådde jag dåligt? Liksom. Eller varför gjorde jag liksom grejer som andra tyckte att jag skulle göra? Eller varför? Jag tror inte man tänker liksom så här, jag tror inte säga dödsbädden, men när man, liksom, man är där och så här bara, jaha. Ja, men det var ju liksom att jag fokuserade på typ hela tiden vad jag åt för någonting. Jag tror inte man liksom, det är nog inte det att man liksom vill komma ihåg. Att det tog upp så mycket space i ens liv. Att det var så mycket fokus.
Nej, det är nog inte det man förhoppningsvis kommer att tänka på när man ligger där. Ja, nej. Men kommer människor till dig också för att få hjälp med liksom grundläggande självkänsla och liksom hela den biten också? Eller är det mycket fokus på hur förhåller du dig till dina liksom klienter och så?
Det tror jag är någonting som jag börjar lite med nu. I början så var det mer fokus just med IBS och just tarmhälsa. Men så märkte jag väldigt med de flesta klienterna att det kom upp väldigt mycket. Och väldigt mycket annat kom upp också. Och att många också liksom kände sig också bekväma och öppna upp sig runt det. Och att det liksom på något sätt märkte att okej, okay, det ligger väldigt mycket annat bakom det här. Och jag jobbar ju speciellt med, främst med kvinnor liksom. Och just det här att ja, men känner liksom att det här med produktivitet, att man måste göra någonting hela tiden, att man inte kan liksom, man måste förtjäna och ta det lugnt, så man ska förtjäna och liksom äta någonting onyttigt och liksom förtjäna och ta det lugnt, men det kommer liksom aldrig dit.
Nej.
Det kommer alltid liksom fortsätta. Men just det här med självkänsla, det liksom börjar också bli en stor del. Och just det här med liksom relationen till mat, vilket jag inte haft så mycket fokus på innan, utan det har varit mer liksom med tarmhälsan, men det kommer liksom mer nu, att jag också, och just för att jag har gått igenom det själv, så det kommer ju väldigt naturligt. Och jag tror båda hänger ju ihop också liksom. Men har du en dålig relation med mat, så får du oftast problem också med tarmen.
Så att, ja, men det är ju, du nämnde lite det här med stress, och vi ska gå in lite mer i det. Hur tänker du att det, hur tänker du kring det? Stress i relation till tarmar och till liksom.
Ja, absolut. Stress är ju sån här grej som bara det i sig kan ju trigga igång tarmproblem. Så även om du, jag har ju vissa kvinnor som säger, men jag tycker ändå att jag äter liksom bra.
Just det.
Och äter liksom, det kan till och med personer som äter helt plantbaserat och liksom har koll på alla grejer, men det är så här, jag har fortfarande väldigt mycket problem. Börjar man då prata om hur de har det generellt i livet och med stress och allting man ska göra hela tiden och sånt där. Och det behöver inte vara att man jobbar på ett jobb 14 timmar om dagen, men just den här liksom inre stressen.
Så det är ingenting med det externa att göra oftast.
Nej.
Utan mer inre liksom.
Det kan det ju vara också om man liksom har 100 000 grejer att göra hela tiden, eller man känner liksom att på jobbet att man måste prestera, och man lite liksom det här people pleasing, att man har det i sig och sånt där, så det kan ju också läggas på, men mycket kommer ju från inre stress. Jag tror vi liksom oftast typ jagar liksom något mål hela tiden, utan att liksom typ försöka så här, men det som jag vill känna liksom, ofta kan man ju ha en idé så här, men när jag tjänar liksom en viss mängd pengar, när jag har det här, då kommer jag ta det lugnt, jag kommer ha det jättenice. Istället för att liksom fokusera på att faktiskt göra det nu. Liksom, och komma in i den känslan. För annars så blir det här att man liksom hela tiden, man jagar liksom någonting. Hela tiden. Man jagar och blir någonting. Vilket är helt omöjligt att veta liksom när kommer man väl komma dit eller vad det än är. Men just den inre stressen skapar väldigt mycket just med tarmen. Och det är ett sätt för kroppen att kommunicera. Liksom att
kroppen
nu
behöver, till
en, ja, men exakt. Det, kroppen talar ju liksom genom smärta, med problem, vad det än är för någonting. Liksom. Så det är ju så du kommunicerar. Och det är liksom viktigt, och många gånger så är det lätt att ignorera det också. Vilket många gör.
Ja, men att man verkligen så, att man fokuserar på symptomen istället för det som faktiskt är grundproblem. Det tror jag är det största problemet i vårt samhälle idag. Att vi ser, nu har du ont här, hur kan vi dämpa det?
Eller
hur kan vi liksom så, istället för att, var kommer det ifrån? Och där gör ju du ett väldigt stort jobb. Det är ju jättehäftigt. Jag tänker också lite det här. Jag vet ju att du också är lite inne på, ja, men du har berättat med andlighet och med spiritualitet eller vad man nu vill kalla det, energi eller sådär.
Precis.
Hur förhåller du dig till det? Vad är det för dig, och hur är det, integreras det i din verksamhet? Liksom?
Ja, men det, jag tror spiritualitet för mig, det är liksom egentligen att hitta tillbaka liksom till sig själv, eller liksom det här med att connecta med sig själv och få vara sig själv och liksom hitta det man ska göra. Och det var hur man än liksom, vad man än använder sig av, men som sagt, för mig har det just human design, alltså det här liksom att få lära sig att vi fungerar liksom på olika sätt. Och det tror jag, det är oftast väldigt skönt att bara få känna det, för jag tror när vi växer upp också och pratar om, så är det väldigt mycket så här att alla fungerar på samma sätt. Det är så här, om alla liksom 8-5 och allting sånt där, som att alla liksom ska passa in i den här boxen, och det funkar för vissa, men för vissa funkar det inte liksom. Och jag tror det är en jättestor del, och just det här med liksom frihet runt mat och med tarmhälsa. Liksom att jobba på sig själv är egentligen liksom hela grundstenen i det också. Det är väldigt mycket som, hittar man till sig själv och liksom gör det som känns rätt för en själv, så är det väldigt mycket annat som släpper. För vi har ju mycket, om det är problem eller om det är känslor, det sätter ju sig i kroppen. Det fastnar som energier. Liksom. Och det är också så som vi också kan få problem som vi kan lära oss att liksom släppa på det, men då blir det ju ett bättre flow. Mm. Och det känner man sig också bra i det, så blir det också lättare att liksom, ja, men känna det här med maten och vad det än är för någonting. Men när mår man liksom bra, då flyter liksom väldigt mycket annat på, mycket lättare.
Ja, men man hittar ett flow kanske på ett annat sätt.
Absolut.
Ja, jag tänker... Gud, jag har så mycket frågor. Nu börjar tiden...
tiden börjar rinna ut. Vi har pratat i flera timmar.
Fast jag har så mycket frågor. Ja, nej, men det, wow, det är så spännande. Och det du gör är ju väldigt viktigt.
Tack.
Och väldigt häftigt. Och jag tänker bara för att avsluta lite. Mm. Jag är lite nyfiken på det här. För det brukar jag fråga människor bara för att... sådär. Vad jobbar du med nu? Liksom självutvecklingsmässigt, vad har du för utmaningar med dig själv eller liksom nu?
Mm. Alltså jag har ju, inte fått gå in på human design för mycket, men det är någonting som jag nyligen liksom har läst in mig på mer och tycker är superspännande.
Mm. Vilket bara kan man säga är ett energisystem. Exakt. Då. Man kan ju kolla upp det vid sidan av, väldigt spännande.
Ja, men precis, precis. Och det finns ju liksom olika energityper och sånt där. Så där, och det som jag har märkt är, för jag är en manifester i human design och har inte alls liksom levt enligt den designen, inte fått i oss så mycket i det nu. Men just det här med att jag tror att jag alltid varit en sån som känner liksom det här med att, ja, men jobba hårt. Mm. Och som sagt, det kommer mycket från barndomen. Det här att alltid liksom göra någonting hela tiden. Och att man kopplar sitt värde till vad man gör för just någonting. Det. Så här, så bara jag gör någonting. Mm. Om det inte är någonting, bara gör någonting liksom. Ja. Så jag tror liksom att det här, och också hitta liksom, ja, men stunder där jag liksom inte... gör någonting.
Mm.
Och det är inte så att jag liksom sitter till 2 på nätterna. Det är inte så. Men just det här, det mindsetet och försöka liksom också hitta den balansen. Och att man kan ta ett steg tillbaka och det måste inte alltid liksom typ köras på hela tiden. Mm. Liksom. Och att få hjälp med saker. Alltså om det är ens business och liksom få den supporten och sånt där också. Mm. Så det har varit en del, och så gör jag mycket liksom, jag vet inte vad det heter på svenska, men liksom deconditioning, att få bort mycket av det här som
programmering som kanske.
Programmering, ja. Precis, exakt. Så allt ifrån, det kan vara såna här små hypnosmeditationer som man gör och bara liksom få, det är ett väldigt, väldigt bra sätt att liksom få bort sånt där, för vi har väldigt mycket på. Så jag tror det är någonting man kan jobba på hela livet liksom. Jag tror även om man är inne i spiritualitet och hälsa och sånt där, så har vi väldigt mycket som är programmerat, som sitter väldigt hårt.
Man blir aldrig klar.
Nej, men exakt.
Jag, generellt.
Precis. Och det har varit viktigt för mig att göra det också, för att om jag ska liksom, när jag hjälper andra med det, så känner jag måste vara i det själv också, och känna liksom hur viktigt det är att liksom bli av med de här liksom lagren som vi liksom har på oss. Så att det är det som jag jobbar mest med just nu.
Spännande. Jag tänker, jag har ju berört lite också det här med vilka människor du hjälper och vilka problem man kan komma med till dig. Men bara för att liksom paketera det nu lite i slutet. Sådär,
absolut.
Vilka... När kan man komma till dig?
Absolut. Ja, som sagt, det är ju mycket runt alltså tarmhälsa. Mm. Mycket med IBS. Men egentligen vad man än har för magproblem, så är det egentligen, det kommer oftast från samma liksom grund. Och det är väldigt mycket samma sätt att jobba med det. Liksom.
Mm.
Men sen tror jag också, absolut, om man känner det här med maten och vill bygga upp en bättre relation till det.
Mm.
Det är någonting som är lite nyare och kommer nog komma en kurs på det lite senare i sommar, höst, någonting.
Gud, sånt där. Ja.
Det ligger väldigt mycket upp i luften, men det kommer vara mycket, mycket mer också runt med spiritualitet. Så mat och spiritualitet och liksom binda ihop det på något sätt. Men det skulle jag säga är liksom där som min expertis är, med tarmhälsa och liksom relationen med maten.
Mm. Gud vad spännande. Mm. Var hittar man dig någonstans om man vill hitta dig? Mm. På sociala medier eller... Var bor du någonstans?
Ja, precis, var bor jag någonstans? Kan ni komma dit? man kan hitta mig på Instagram. Mm. Där heter jag The Anna Svedberg. Mm. Och så själva företaget heter Nourished with Anna. Mm. Så det kan man också se på hemsidan i sådana fall.
Just det. Mm. Ja, men superspännande. Som sagt, jag hade kunnat sitta här i 3 timmar till. Men... alla människor som har ett liv.
Nu avbryter vi.
Ja, nej, men det har varit jätteroligt av det här. Jag har lärt mig jättemycket och det har varit ett superfint samtal.
Ja, men det samma.
Tack så mycket.
Ja, men tack själv.
Ja. Tack för att ni har lyssnat på andra avsnittet av Healingpodden tillsammans med Anna Svedberg. Anna har också bytt namn på Instagram, så nu heter hon Nourished with Anna där istället. Musiken är gjord av Ruben Överman som går under namnet Charlie. Jag hoppas att vi ses nästa vecka igen. Ha det fint!